I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Känner du dig dum nu i dina kläder också?
Ja, lite faktiskt. Nu önskar jag att man hade en vanlig jacka på sig, va? En helt vanlig jacka.
God middag.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Jobbet! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Som är Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag fattar inte precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälp till.
Som är Soran Gemi igen.
Över att ha hjälp till.
Vi sitter på Brödernas i Pustman vid nära stadion. Snällt också, personalen här, de har sänkt djuret för vår skull. Ätit en rejäl hamburgare. Mm. Du tog en liten Sibaneyad, heter den. Mm. Alltså döpt efter hockeyspelaren.
Mm, det är väl han som är delägare i den här kärnan, tror jag.
Okej.
Okay. Lite annat löst folk.
Brukar Dusan Umisevic äta här, tror du?
Ja, det tror jag säkert. Ja. Efter en paddelmatch.
Mot Sibaneyad. Mm. Mm. Varför är du på så fruktansvärt bra humör idag, Marcus? Jag måste också säga det, förlåt. Kommer lägga ut bilder på hur det ser ut. Det ser ut som att du har tre barn, vilket du har.
Ja.
Men det ser också ut som att du skulle kunna spela i det här. Vad heter det? Coverbandet. Det är två efternamn. Någonting quick, typ.
Planen är ju att smälta in idag. Mm. Både på Östermalms IP och eventuellt i de här ett parent och farsa filmerna. Det är ju liksom målbilden. Ett sånt som Chevy Chase, Clark Griswold gör i de filmerna.
Vi ska gå på hastighetsåkning på med skridskor. Mm. Hastighetsåkning
på skridskor.
På skridskor. Mm. På Östermalms IP idag.
Ja, allround och distans SM.
Och solen skiner, det är så här krispig, härlig. Är det vårvinter? Kan man säga det?
Ja, det tror jag vi kan göra idag. Ja. Det är årets finaste dag.
Hittills.
Isen smälter.
Isen? Ja, det vill du inte att den gör isen.
Nej, inte just den isen, tror jag inte. Det gloppar lite här och var.
Ja.
Det ska bli härligt. Gloppar är det ju inte. Gör det?
Jag har aldrig hört ordet idag. Vi kommer att göra en fältstudie helt enkelt. Undersöka lite, vad är det för kynne på skridskofantasten? Hur går det i tävlingarna? Kanske skiter lite i och för sig. Vi ska träffa Kent Borgström också.
Ja.
Kent Samlöpet Borgström.
Ja, det ska bli jävligt kul. Jag har haft en del kontakt med honom under OS.
Ja.
Han mejlade mig en gång, så sa han: jättebra krönika, Marcus. Jag saknar egentligen bara ett ord. Och då hade jag inte skrivit att det var ett bra samlöp.
Sa det?
Ja. Så han har lite glimt också, Kent.
Ja, det var ett spännande samlöp. De fick alltså samma tid, 6:11:61.
Kent ska vi träffa.
Kent ska vi träffa.
Sitta ner och prata med honom. Fan, vad sugen du är. Ja, kom in, Marcus.
Nej, men det jag tänkte säga när vi möttes upp här. Det första som händer när jag hoppar av bussen.
Ja.
Det är att det kommer fram, eller jag går förbi, fyra starkt paranta damer,
ja,
som står och pratar högt om var Östermalms IP ligger. Och då vill jag hjälpa till såklart och peka vägen. Och så frågar jag, ska ni gå på skridskor eller? Ja, så då.
Och de behövde inte fråga dig, för de såg på dig att du också
ska, ja, ska du också, sa de inte. Nej, men det säger kanske en liten försmak om vad som väntar, inte bara idag utan framöver. Kanske är det en skridsko-hype vi är på väg in i.
Ja, kanske. Det är ju gammal sport, är det ju.
Fruktansvärt gammal sport. Mm. Vill du veta exakt hur gammal?
Ja, det vill vi.
Ja, jag tror jag gjorde en liten notering kring detta. I Sverige så bildades 19... Nej... I Sverige så bildades 1863 en skridskoklubb i Göteborg som fick namnet Göteborgs med TH, Göteborgs skridskoklubb. Då vet man att det är länge sedan.
Ja, det.
Alltså 1863.
Åh, helvete.
Fruktansvärt länge sedan. 1880, det vill säga 16 år före den första olympiska premiären i Aten, alltså de moderna olympiska spelen. 16 år före det så höll man den första skridskotävlingen i Sverige. Och VM kördes för första gången 1889.
Ja, det är starkt alltså.
Mm. Och jag läste en del under OS och sådär, och de menar ju på att skridskon var liksom som ett draglok för den övriga idrottsrörelsen. Den var först och den öppnade många dörrar och fick på så vis fart på resten också. Viktor Balk och hela det gänget kikade på skridskorna och så.
Men det, och är det lite västkustfenomen i Sverige också? Alltså Nilsson i Pol, Trollhättan, vet du något om det? Finns det slagsida västkusten?
Nej, men det har nog haft olika nästen sådär. Okay. Kent är ju från Sölvesborg, det är ju södra Sverige, det är Blekinge.
Mm.
De har inte haft en naturis sedan 60-talet förmodligen. Men ett tag så var de ju värmlänningar, många av dem. Johnny Nilsson till exempel,
ja, just det.
Värmlänning.
Får du nog förklara vem han var också?
Ja, Johnny Nilsson, oj. Nej, men det finns ju sex stycken svenska skridskoåkare som vunnit OS-guld på 10 000 meter. De ska vi hålla koll på. 1948, Åke Seifert.
Ja.
1956, Sigge Eriksson. 1964, Johnny Nilsson. Det som är roligt är med Johnny är att han 1963, året innan OS-guldet på 10 000 meter skridskor, skrev sin självbiografi som heter Sikta mot stjärnorna. Och då var han 20 plus någonting.
Aha.
Så den tidens idrottare skrev sina självbiografier fruktansvärt tidigt. Jag tror att Sixten Järnberg också skrev tidigt 60 när han var 20 plus någonting.
Aha.
Före några av hans stora OS-guld. Så summerade man.
Aha.
Jag vet inte om det var, det kanske var så förr. Aha. Man blir gammal fort.
Medellivslängden var ju 36. Ja.
Och sen hade vi ju såklart Thomas Gustafsson 1988 och Nils van der Poel 2022. Sen, det här är ju bara 10 000 meter jag nämnde här. Vi har ju tagit en hiskelig massa medaljer på de andra distanserna. Och jag tycker inte heller att vi ska glömma bort Ivrig Ivar, som man kallades, som tog VM-brons i sammanlagt mästerskapen 62 i Moskva.
Mm.
Vi ska komma ihåg Johan Granat, som blev världsmästare vid sprinter-VM i Västberlin i mars 76. Och vi ska inte heller glömma bort Ann-Sofie Järnström för den delen, som gjorde tre raka OS och tävlade för skridskoklubben IK Vega.
Vet du något om hur stort det var i Sverige? Alltså, jag lyssnade på en 2 timmar lång intervju med Örjan Sandler där han berättade om att när VM gick 70 gick i Ullevi, så var det 70 000 över 2 dagar. Och det kom holländare med båt till Göteborg. Mm. Tänkte att du skulle gilla Marcus att de kom dit med båt och gamla fina handelsrutter ju med svenska västkusten och nedan.
Många fina hamnar i Holland också.
Jättemånga fina hamnar. Mm. Och många bra skridskåkare också.
Mm.
Men att, och då han fick låta som att alla körde skridskor i Sverige på den tiden. Det var ovaler överallt och de åkte på naturisar och skit liksom.
Mm. Alltså man pratar med generation Borgström så märker man också att väldigt många väldigt ofta satt och följde skridskomästerskapen, VM och OS främst, via radioapparaturen eller på TV, och så hade man sina varvsscheman och, ja, och sådär.
Det är som att sitta med en bingobricka nästan.
Jag märker det med min svärfar till exempel. Min pappa är ju brett intresserad. Han intresserar sig för allt. Men min svärfar, han går igång på skridskor. Så han satt ju liksom i radioapparaten och skrev varvstider i kollegieblocken och sådär. Det är Fred Anton Maje och det är Adschenk och det är allt möjligt som dyker upp så fort man liksom, man tänker på ett skridskoskär. Så bara rinner det ur honom saker. Kanske att det kan komma en ny generation sådana.
Men sen har det varit lite ändå stilt, får man säga, sen typ mer eller mindre.
Sen Thomas Gustafsson slutade.
Ja, fram till nu liksom.
Fruktansvärt mörka år. Ja. Var så framgångsrik nästan varje årtionde egentligen då. Ja. På 1900-talet fram till Gustafsson. Sen så bara tar det tvärs då. Ja. Och så finns det ingenting. Och det är inte sådär att vi blir 5, 6, 7 sådär. Utan det är helt becksvart alltså.
Ja, fan gjorde Borgström då liksom. Bara satt hemma och förberedde sådana mallar till varje tid så att när det väl kommer någon så ska han vara redo.
Men jag tror att de är duktiga skridskofolket på att intressera sig för allt. Det är inte så viktigt att det är svenska kanske. Det är kul om det finns svenska med, men det är inte viktigast.
Nej. Du, jag tycker vi ska gå nu, Marcus. Mm. Och så att vi inte kommer för sent.
Spritta lite benen.
Ja, faktiskt. Ja, vi gör det. Vi går.
Okej.
Okay. Mm. Jävlar vilket sammanlagt mästerskapsväder det är.
Ja. Du, jag tänkte på en sak.
Vad stor jacka också. Jag går in i den här tiden. Två meter bred. Rör också. Det ser ut som en laggårdsdörr. Så här.
För många. Den har många blickar till sig.
Jag har läst lite i Van der Poels träningsmanifest. Det är ganska intressant. Vi ringde ju honom för typ 4 år sedan. Alltså, vad var det då? Då hade han väl slått igenom i Pyeongchang och sådär. Liksom, han hade kommit 12 och sådär ändå.
Ja, han körde ju inte 10 000 i Pyeongchang. Han misslyckades med att kvala sig in för att han hade hög feber i hamar. Hade han fått köra 10 000 meter där så hade han faktiskt kunnat tugga på en medalj faktiskt.
Oh, jävlar.
Men nu blev det bara 5 000 där och det är helt hans starkaste distans.
Ja. Men då skojade vi ju lite så här om att han skulle ju dricka några McFlurries och några Sundays efteråt. Fira, stanna här Marcus lite. Och liksom, du vet, att det var så mycket godis och sån skit. Han pratade mycket om det här godiset. Men om man tittar på hans träningsprogram så det finns typ en... Det ändå finns någon form av så här djupare idé bakom det. Först så finns det lite så här sunt förnuftgrejer ungefär. Den som kör flest varv på 30 sekunder 3 månader innan loppet kommer vinna 10 000 meter liksom. Och så är det typ så här, håll inte på att stretcha och göra sånt, massa trams liksom. Man ska stretcha lite grann kanske, men håll inte på att bara vara inne i ett varmt, tryggt gym och typ ligga och böja ut lederna så här och inbilda dig att du inte tar tid från den riktiga, tråkiga, rejäla träningen liksom. Han sitter ju och kör de här jävla 7 timmar cykel liksom på vardagarna då.
Lågintensiva träningar.
Ja, men sen är det med så här, man fattar typ att det Nils har förstått, det är så här, okej, okay, om jag tränar så här som ingen annan orkar, det vill säga sitta på en cykel 7 timmar, göra de här så här länge monotont, göra det här där. Om jag gör det här och kör så här många 10 meters lopp varje vecka och bla bla bla, då kommer jag vinna liksom. Men hur ska jag orka det? Och för att orka det, då måste jag ha ledigt ibland. Och jag måste få äta typ hur mycket godis, hur mycket fet mat och dricka mycket läsk vi liksom.
Ja, till och med öl.
Till och med öl. Ja, ibland går jag ut och tar liksom hårda fyllor och så också. Så han har ju då det här 5-2-systemet som är att han helt enkelt lever som en vanlig person. Han har helgerna fria och då verkligen vilar upp sig. Tänker inte någonting på träningen. Gör allt det han tycker är kul. Dricker öl, umgås med vänner kanske. Syssla med fallskärmshoppning och sånt som han tycker är kul liksom. Men då vet han att om jag gör det här, då kan jag träna så här mycket hårdare än alla andra på vardagarna. Då kommer jag på måndagen och så vet jag om så här, fan jag är ju utvilad, nu kan jag trycka på ordentligt liksom. Så att hela hans schema egentligen verkar mer och mer handla, tycker jag, det verkar som att det handlar mer om bara så här, hur ska han alltså stå ut med att vara skridskoåkare typ så här, hur står jag ut med det? Ja, men då får jag nog fan göra så här liksom. Mm. För tittar man på hans karriär också så är det så här, han tar dubbla VM-guld som junior och sen så slutar han och behöver fallskärmshoppning och fan han håller på med då. Så kommer han tillbaka, kör OS i Pyeongchang 2018. Lägger av igen. Åker och blir någon jägarbataljon i Arvidsjaur liksom.
Och sen, nu, aj fan, jag ska satsa igen. Och så kommer han tillbaka och så vinner han då, slår världsrekord i Heerenveen, vinner de här VM-gulden i Heerenveen och så nu vinner han OS-gulden igen.
Hyfsat år han gör. Han slår i världsrekord och tar 2 VM-guld och 2 OS-guld på ett år.
Det är så jävla mäktigt. Men sen är det också så att hans träningsprogram är ju revolutionärt också. För att han får, den tiden han får när han lägger av och är helt ledig och han bara kan träna. Han säger så här: det är egentligen så här, det är ingen annan som får det. För du har dina sponsorer, du måste tävla. Det här är ju schemat varje år och så för att synas och bla bla. Så att det var ett undantagstillstånd att han fick bara ta helt ledigt och typ bara träna som han ville. Alltså slappköra tävlingar och sådär. Och han jämför det med typ Johaug så här att ja, men hon blev avstängd. Då kunde hon ta, jag vet inte hur många år var hon avstängd? 2 år mest.
Ja, det var nog 2 år.
Ja, det var då. Att då kunde hon ta de 2 åren och bara träna och skita i att förhålla sig till tävlingarna. Så hon behövde inte vara i toppform där, hon behövde inte vara i toppform då och prestera regelbundet på det sättet. Så att det var ju också en stor fördel då, att okej, men jag skiter i att tävla, men det kan ju inte alla göra för att alltså, det måste ju komma in pengar och så vidare. De kallar ju honom för slasken då, alltså varje gång de äter middag allihopa så äter jag alltid han upp all mat som blir över då. Alltså han verkar vara så extremt stor i maten. Men de är också så här, om man bjuder in Nils på mat, då får man räkna med att det är ungefär som att det kommer 3 personer. Alltså han äter så jävla mycket.
Det gör ju du också ibland.
Det där kan känna en viss typ av, alltså jag hade ju inte heller klarat av att satsa på någonting om det inte var så här: Emil, du får äta precis vad du vill. Alltså jag tror att det är inte bara så att han vill vara lite fräck och liksom typ så här, ja, men det handlar om en balans mellan fritid och allvar och så här, utan det är också typ så här, han måste typ äta så mycket, alltså det är så oerhört viktigt för honom. Och han skriver då i epilogen i det återkommer liksom hela tiden så här, i epilogen till det här träningsprogrammet då, som han släppte, så står det så här: det svåraste med det här programmet var att kunna genomföra det med ett leende på mina läppar, men när jag lyckades med det så var jag ostoppbar. Ibland, för att ta igenom mig alla de här timmarna, så var det som behövdes en glass. Och ibland var det flera glassar. Och de goda nyheterna var att glass var ganska billigt. Och så fortsätter vi så här: det är typ, han måste kunna äta glass. Alltså det är inte svårare än så. Han behöver kunna käka glass liksom.
Jag undrar om det inte sticker lite i ögonen på andra idrottare som är så jävla seriösa och har sina sponsorer och det är så viktigt att vara på plats på olika saker, uh-huh, idrottsskal och tävla och visa upp skidorna i tv och vad det nu kan vara för någonting. Så kommer det en sån här figur som bara: jag vill dricka öl. Det kan man göra det också. Jag undrar, faktiskt inte, jag har ju liksom inte sett några egentligen utanför skridskovärlden, förutom vi neutrala då, hylla honom. Det är inte så att längdprofilerna, nej, eller längdlandslaget så här fascineras och pratar om hur häftigt det är att han har kommit fram och hur häftigt han har gjort det sättet han har arbetat på. Nej, det är jävligt tyst, måste jag säga. Janne tror jag, han har säkert, tror inte att det dyker upp. Nästa gång Janne Andersson har presskonferens ska jag gå och fråga Janne så här: vad tyckte du om Nils van der Poel och vad tyckte du? Alltså, han har nog fascinerats lite av honom, det tror jag.
Såklart, såklart. Och så kul det här du vet, som du tyckte var så roligt med, när han sprang i jeansskjorta ju.
Ja, just det.
Men det är också så här, han säger också så här: ja, alltså det finns poänger att skriva, springa i jeansjacka. Ett, om du är ute och kör riktigt hårt i jeansskjorta så kommer folk som ser dig le mot dig, för de kommer tänka sig vilken jävla idiot som är ute och springer i en helt vanlig skjorta. Så här. De kommer le mot dig när du springer och det kommer göra dig gladare när du ser dem. Men också typ så här, det är ett bra plagg att springa i, så här. Du kan knäppa upp och så utan att, om du drar upp, om du har någon sån riktigt sån här, du vet, sån som typ Chris Härenstam har när han är ute och springer, du vet, en sån här lätt. Du har också en dragkärna, så om du öppnar den lite grann, kanske den här dragkärnan springer och slår mot händerna, säger han Nils Adepo, det är ingen bra plack. Jeansskjortan, pet perfekt, du kan liksom du kan knäppa upp några knappar här och där. Så. Och sen om du kommer in i tätbebyggelsen och du springer i skyltfönstren, så kan du se dig själv spegla så här, du kommer ju också bli glad att se dig. Där springer en idiot jeansskjorta.
Ja, det var.
Tyckte det var ganska kul faktiskt.
Ja, verkligen. Jag har tänkt, när vi bestämde att du skulle hit, så har jag tänkt på saker.
Ja.
Det är på det här att gå på idrott.
Ja.
Jag har gjort det väldigt mycket.
Ja.
Och då slog det mig att det finns ett sorts steg ett tempo som inte liknar någonting annat egentligen. Och det är stegen man tar när man precis har parkerat sin bil, kanske utanför Gössarinken i Mörrö. Tagit på sig sin mockajacka eller sin dunjacka eller sin trenchcoat eller vad man nu tagit av sig i bilen. Tar man på sig den och sen så sätter man fart då. För att man ska gå på match. Och då går man i ett särskilt tempo.
Ja.
Ett nu ska vi gå på idrott-tempo. Och det tempot hålls egentligen bara där och då. Det är inget vanligt promenadtempo.
Nej.
Det är lite mer framåtlutat. Det är inte heller ett sånt här jäkta till bussen-tempo.
Nej, just det. Och det är absolut inte att springa med ryggsäck-tempo.
Nej, inte det heller.
Det går ju.
Och det är så... Det är ett fint lätt steg som
lite framåtlutad överkropp så där, va?
Ja, och som man bara egentligen hittar när man ska gå på idrott.
Ja.
Använder det aldrig. Nej. Annars. Och det är så fint när man ser ett sällskap komma som så kan man se att de ska gå på idrott.
Ja, och bara av och se
vilket bara av och se tempot och hur de kanske småpratar ivrigt och förväntansfullt med varandra.
Ja.
Vi hade det tempot nu, du och jag. Det gjorde mig jävligt glad.
Ja.
Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com. Alltså patreon.com. Och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten. Precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt, så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson@gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.